Innan vi startar veckans podd så vill jag bara påminna er alla kära lyssnare om att vi just nu har 10% på hela vårt sortiment i våran webbshop. Ni når webbshoppen på arsenalmalmo.se och shoppen den har vi tillsammans med Netshirt. Så in och gör era fynd där redan idag. Rabatten på 10% gäller hela mars månad ut.
The Malmo Arsenal Supporters Club.
Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Arsenal Malmös podcast och jag heter Niklas Lindblad. Och nu har vi haft lite landslagsuppehåll men det börjar bli dags att se fram emot påsken och framförallt nästa match för vårt kära Arsenal. Och för att diskutera den här matchen så har jag med mig en gäst idag som heter Andreas Larsson från Manchester City Sweden. Varmt välkommen till Arsenal Malmös podcast, Andreas.
Tack så mycket för det. Tack för inbjudan.
Riktigt kul att du är med. Det är alltid roligt och det är kul att sitta med sin egna familj, men ibland är det kul att träffa andra människor också, brukar jag säga. Så det är jättekul att vi har med supporter från ett annat lag i Premier League. Så vi är jätteglada att ha dig med oss.
Mm. Tack ska du ha för inbjudan och jag tycker det är likadant. Jag tycker det är kul att prata fotboll allmänt. Även om jag såklart lägger mest av min tid på att följa City, så är jag mycket intresserad av engelsk fotboll och fotboll i allmänhet. Så jag ser fram emot samtalet.
Härligt, ja men så är det ju. Det är en hel liga så att man tittar ju alltid lite på sina konkurrenter också såklart.
Ja.
Så är det ju.
Definitivt.
Härligt. Men jag tänkte börja höra med hur kom det sig att du började följa och bli supporter till Manchester City?
Ja, bra fråga. Jag har inget bra svar. Jag har letat själv. Jag har en eller flera teorier och så. Men jag är gammal, om det inte hörs på rösten, så avslöjar jag nu då att jag har varit med ett tag. Och jag tror att det är så här att det började kombinationen av att de spelar i ljusblått och vitt, som ett annat favoritlag till mig gör. I den här podden tror jag inte jag utlovar några priser för att gissa vilket det är, men det är ett lag från Sydsverige som har spelat Europacupfinal. Så att färgerna kombinerat med att jag alltid har varit sådär lite nördigt fascinerad av när det kommer flera lag från samma stad. Helst om de heter samma sak också i namnet och spelar i en serie. Inte bara fotboll, men eftersom jag är mest fotbollsintresserad. Så jag tror att en gång i tiden när jag var liten så var det liksom kombon av de sakerna som gjorde att jag fastnade för City. Och det här utspelade sig då en gång i tiden när man bara kunde se live fotboll på tv. Sådär 7-8 gånger om året. Och det var någon enstaka landskamp, sen var det tipsextra matcherna. Då vill man ju gärna ha ett engelskt lag att följa också. För min del blev det City, men jag tror inte att det finns någon mer djupgående orsak än det.
Nej, men den där lilla grejen som gör det ibland, ibland är den svår att förklara. Men ibland bara fastnar man ju för någonting såklart. Och extra tiden önskar man, eller jag är ju kanske så som man menar tipsextra börjar, men man kommer ihåg liksom ändå de här tipslördag hette det väl liksom, Billy Landstone och de här riktigt gamla, grisiga, gyttiga planerna. Liksom. Det ser inte ut så idag, men den hade ju sikt fram den också.
Ja, det var lite annorlunda kan vi konstatera i alla fall. Och locka fram ett gott skratt när man får sån gamla bilder i Instagram-flödet.
Absolut. Lite hårdare på plan också. Det var inte så mycket filmningar då om man säger så. Det var bara handlar om att bara resa sig upp snabbt som möjligt.
Precis.
Härligt. Mm. Härligt, härligt. Men för oss som tittar på det utifrån så känns det också som att ni måste ha fått en liten revival, eller man ska säga, med nya supportar kanske de senaste 10 åren, eller man ska säga, när det kanske har gått. Alltså, City har ju alltid varit ett storlag i England, de har tittat tillbaka alltid efter en stor supporterskara och det har de ju alltid haft, men den här internationella biten måste ju ha kommit lite de senaste åren, kanske lite mer. Hur ser man på det som supportar när man har varit med liksom långt bak i tiden och upplevt de hårda åren?
Ja, precis. Det är ju ett ämne som diskuteras mycket bland City-supportarna på de forum jag följer. Och när jag träffar. Så Jag kan ju bara svara då som svensk eller som utlänning i Manchester-supportrarnas ögon. Så min hållning är ju att jag är jätteglad över att det kommer nya supportrar, att vi blir fler. Jag välkomnar alla och jag har ingen gradering. Har man varit över i England så många gånger så är man lite mer supporter än om man inte har varit där. Eller har man varit med på Division 3-tiden så är man mer supporter än. Så många av de nya är ju unga som kommer. De har inte haft en sen teoretisk chans att följa klubben tidigare. Så att jag är jätteglad över det intresse som har genererats här i takt med framgångarna. Men debatten i England är ju ofta åt det hållet också såklart. Att klubbmärke, alltså, det är ju en branding nu för tiden i engelsk fotboll. Det växer att ekonomin blir starkare, alltså även då bortsett från ägarstödet som startar den här revival. Så är det ju ändå, det uppstår ju konkurrens om biljetter till de mest attraktiva matcherna. Så i spåret av det kan man se att inte alla välkomnar alla nya fans, just en sådan aspekt. Att man tycker att stämningen på matcherna sjunker och det är svårare att få tag på biljetter till de mest attraktiva matcherna och sen är då de här turisterna, så att deras uttryck är inte mitt. Är ju inte där en blåsig tisdagkväll i Stoke i november eller vad är uttrycket som är.
Nej.
Så att det är blandat, det är det. Men jag tycker det är jätteskoj. Jag blir glad varje gång jag ser en liten knatte på gatan med en Holland eller en tidigare Aguero-tröja på sig. Så även om jag förstår varför de har valt det laget. Det är så det funkar. Det är så man bygger basen också för, liksom för den popularitet som till exempel Manchester United har haft. Att man vinner över många, många år eller flera decennier. Så man kan ju ha supporterskapet. Det blir mycket mer stabilt än om ett lag som gör bra ifrån sig ett par säsonger och sen försvinner igen.
Men så är det. Det gäller att hitta den där. Alltså det har vi märkt nu. Arsenal har inte gått superbra kanske. Liksom, alltså det är ju först nu de liksom, ja, men två, tre senaste säsongerna. Och då har man inte sett lika mycket Arsenal-tröja på de här liksom, 7-8-åringarna. Utan de har ju gått i andra lag. Och det vet man ju själv när jag började hålla på Arsenal. Det var liksom runt 98. Det var då kanske framförallt bergkampen sen när man började följa Arsenal. Det är ju roligare att följa ett lag som vinner lite och så. Och sen så får man det här i den andra liksom andningen där då. Så prövar man sitt supporterskap liksom. För det kommer ju alltid liksom. Det är ju alltså det är några goda år. Och sen följer ju alltid några hårda år. Hur man än väljer att vrida på det. Och det är ju de där svängningarna som är det härliga sen. Så att det är ju inte, egentligen inte hur länge eller när man börjar hålla på ett lag. Utan det är hur länge man orkar hålla i supporterskapet egentligen. Liksom i de här hårda åren också. För de kommer ju. Så är det ju. Det är inget lag som håller sig liksom etta i 20 år. Liksom, utan det är ju, det kommer några hårda år. Det är då supporterskap prövas på riktigt. Precis. Så är det ju. Verkligen.
Och som du säger, då uppskattar man ju framgångarna mer också. Om man vet, om man inser det och inte tänker att allting alltid kommer att vara så här bra. Eller hur det nu går för laget.
Nej, absolut. Man vet ju aldrig när liksom den senaste titeln är egentligen. Alltså, eller hur lång tid det dröjer till nästa. Nej. Jag har väntat många år på en ny ligatitel och vet inte hur länge vi har väntat till snart 20 år eller till och med mer. Det kan ju bli 20 till också om man har lite otur. Liksom. Så att, man vet ju aldrig. Men det gäller att hålla i supporterskapet. Jag tror också att jag tror till exempel nu när Arsenal har gått lite sämre några år så har vi tappat ganska många utav de här, säg de som är i ton, det märker vi lite på våra träffar också, de som är kanske var liksom 10 år för en 8 år sedan och som är liksom tonåringar nu och lite äldre, de har ju inte valt Arsenal som sitt lag om inte någon storebrorsa eller fassan eller någon i familjen har hållit på dem, för då blir man ju kanske tvingad till det mer eller mindre för husfridens skull liksom. Men där tror jag att man kan märka lite vilka, om man tittar liksom på vilken ålder vissa supportrar är, så tror jag att man hittar många som liksom har börjat hålla på ett lag i runt 7-8 års ålder. Och då har förmodligen det laget också varit ganska så bra om man tittar rent historiskt.
Helt övertygad om också, tycker jag. Ja, här med Citys framgångar, att man får bevis på det hela tiden. Och det tycker man också se att det, City har ju ett väldigt framgångsrikt decennium bakom sig nu, men det är faktiskt först de senaste, kan man säga, 3-4-5 åren som jag tycker har tagit fart just på den fronten, att man ser många, många unga människor med City-tröjor.
Ja, men så är det. Och det är ju, alltså det är det man vill se. Man vill ju liksom, alltså det är klart, du går ju hellre och tittar på, alltså en arena där det sitter 60-70 tusen än att gå, att det liksom äkar tomt, och man vill ju ha det där trycket också. Sen vet vi ju liksom, som du säger också, visst det blir svårare med biljetter. Det vi märkt bara, som alltså, tittar 5 år bak i tiden, så är det mycket lättare att få biljetter än vad det är idag till Arsenal bland annat. Och sen är det ju, det är ju en business. Vi vet att de här turist, liksom turist supportarna kommer också, så kanske egentligen inte har en känsla för laget, utan de vill bara se en Premier League-match. Vilka lag det är egentligen, det spelar inte så stor roll. Men de råkar vara i Manchester eller London just den helgen, och då blir det att de går och ser någon hemmamatch för något av våra lag. Liksom. Så att det tror jag aldrig vi kommer ifrån heller. Det är en business som du säger, och den är ju här för att stanna.
Ja, det tror jag definitivt. Och jag tror att ännu mer accentuerat i London, i och med att London är en sån enorm besöksmagnet. Och Premier League är ett starkt varumärke. Sen, det är lätt att se, tycker jag, båda delarna av det resonemanget. För att stämningen, vi som tv-publik vill ju ha den fina, genuina stämningen. Och det bidrar ju inte turisterna med, oftast i alla fall. Men å andra sidan bidrar de ju ekonomiskt väldigt kraftigt. Det finns ju i de diskussioner som jag följer kring Citys biljettprispolicy och annat, så finns det ju en del supportrar som tycker sig se liksom att klubben rör sig i en riktning att man släpper medvetet färre säsongsbiljetter i omlopp för att kunna ha fler biljetter tillgängliga för turisterna, för att de spenderar inte bara de här 43 punden på matchbiljetten, utan sen är de i shoppen och lägger jättemycket pengar där, och de äter och handlar runt omkring arenan på ett sätt som kanske inte den besökaren gör som är där varannan vecka.
Nej, men så är det ju. Det blir mer som att man går på en konsert liksom, den är en gång egentligen, och sen så är det ju de supporterna som går där vecka ut och vecka in liksom. Det är klart att de har inte samma, vad ska man säga, köp muskler i shoppen, utan de köper kanske någon sak säsong kanske, och sen så, så är det ju. Så att jag tror alla supportergrupper, alltså vi behöver nog både de här supportarna för att varumärket ska hålla under lång tid, att det ska vara bra stämning på matcherna. Det behövs den trogna publiken till, och sen behöver nog klubbarna också, så som det ser ut nu behöver de nog turisterna också och deras pengar liksom. Vi får nog gå hand i hand ändå på något sätt. Och får det att funka liksom, på något sätt.
Precis, att man, de som bestämmer inte liksom tappar balansen där. För att jag håller med om att varumärket och hela paketet bygger ju på att det finns den här inramningen, den här stämningen som bygger på ofta då de inhemska supporterna. Och jag vet inte hur det var för dig och för de andra lyssnarna här på podden, men jag tyckte ju att min tv-upplevelse blev oerhört mycket sämre under pandemin. Läktarna var tomma fastän det var samma fotboll som spelades av samma fotbollsspelare. Så utan inramningen och atmosfären förlorade ganska mycket, är min uppfattning.
Ja, men jag är beredd att hålla med det där. Alltså, det var ju kul första matchen eller två, bara för man kunde höra lite vad de sa till varandra, spelarna liksom. Men sen efter det så var det ju, alltså det måste ju känns enormt märkligt också för spelarna själva liksom, att gå in på de här tomma arenorna liksom. Så att, det tog ju bort halva grejen. Det var ju, nej men det är ju, om man ska, det var ju som att gå, alltså jag vet inte vad man ska säga, men liksom gå på en konsert med halva bandet och stannat hemma liksom. Det känns lite så.
Precis.
Så att, vi är glada att pandemin är över i alla fall.
Ja, definitivt.
Härligt.
Gör som många andra Gunners i Malmöområdet. Bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. För mer information, gå in på arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem. Där hittar du också vår webbshop som vi har i samarbete med Netshirt. I medlemskapet ingår också rabatter i samband med våra matchträffar på Drumbar samt rabatt hos Jack Sport i Svedala. Följ oss gärna i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö, på Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö.
Men jag tänkte, Andreas, du sitter med i styrelsen också i Manchester City Sweden. Så jag tänkte, kan inte du berätta lite om vad ni är för förening och vad ni pysslar med?
Mm. Gärna. Föreningen är lite drygt 15 år gammal och är ansluten till den officiella supportklubben för Manchester City. Så en liten del av medlemsavgiften går då till den officiella supportklubben. Och gengäld på det så får vi då ta del av den service som de bistår med, och det är väl framförallt biljetttilldelning som är det viktiga för många av de här anslutna supporterklubbarna, inklusive den svenska då. Vi är just nu 750 medlemmar, stänger väl intaget här i dagarna tror jag, och har haft två bra år bakom oss. Menar inte sportsligt även om det är så också, utan helt enkelt väldigt krasst. Lottningen med bortamatch i Köpenhamn har bidragit väldigt positivt till vårt medlemskap, så kan man säga. Vi har gått från drygt 500 som var ganska stabil under rätt så många år där till 750 och det var 732 för oss. Och med det så kommer ju såklart, eller jag tror att många som är medlemmar är det för att vi bistår med fotbollsbiljetter, inte resorna men fotbollsbiljetter, till man kan söka till alla matcher och vi kan ordna biljetter till alla matcher. Däremot är det kraftigt varierande hur många såklart. Och det är ju, de mest populära är ju de mot topplagen och derbyt och så. Då har vi svårt att få mer än, ja, vad kan det vara, 20-30 biljetter färre till en del, framförallt borta matcher. Men det är ändå ganska bra tilldelning för att vara en sportklubb av den storleken. Vi arrangerar gemensamma resor också till England. Igen då, inte märksen att vi bokar hotell och flyg till någon, men att vi bygger ett koncept och bjuder in våra medlemmar att åka över. Och då har vi ordnat i förväg så att vi kan garantera, eller i princip kan garantera, fotbollsbiljetterna. Och sen har vi arrangemang under helgen som resan var. Och då har vi ett koncept är familjeresa. Då har vi grejer för barnen så att de ska trivas också. Vi har ett koncept som är att åka på en bortamatch. Då har vi samarbete med en supportklubbsavdelning i Manchester så att vi åker med dem på deras bussresa. Sen har vi alltid en årsmötesträff som är sista hemmamatchen per säsong för varje säsong. Och är det extra bra om den sista matchen också, inte bara sista hemmamatchen. För då vet vi ju tidigt när den faktiskt kommer att spelas. Annars är det ju alltid lite vågspel med att boka flyg tidigt när man inte vet exakt avsparkstid.
Framförallt på våren.
Ja, precis. Framförallt på våren när det flyttas. Så att det blir, skulle du säga, en inre krets som träffas på resor då relativt ofta, eller åtminstone någon gång ett par gånger per år, och andra som man bara känner till via deras inloggningsalias och digital kommunikation. Vi arrangerar också, ja förlåt.
Nej, men här låter härligt, fortsätt.
Vi arrangerar träffar, precis som jag har förstått att ni har då, fast vi försöker ju få till det där vi är tillräckligt många för att det ska bli en samling runt om i landet. Så att det blir ju då oftast i eller kring storstäderna. Men till den här kommande supermatchen på påskdagen så har vi träff i Göteborg och i Norrköping. Ja, det varierar lite. Vissa matcher är det ju såklart mycket lättare att arrangera träffar. Då kan vi ha upp till 4 stycken. Men många helger har vi ingen all. Så att det är lite oregelbundet.
Ja, men härligt. Ja, men härligt. Ja, men det har vi gemensamt med våra föreningar. Liksom, att det är ju resor och hitta på saker tillsammans. Hitta träffarna och hitta kontaktytorna också istället för att sitta det som vi säger, man ska kunna komma ner och träffa oss och dricka både segeröl och gravöl. Liksom. Det ska ju gå åt båda hållen, men det är roligare. Och det är aldrig kul att förlora, det säger jag inte. Men nu får ingen misstro, men det är lite lättare om man gör det tillsammans med någon som också liksom delar samma intresse. Precis. Och förstår. Att man får ju mycket kompisar. Hur ofta åker du över själv ungefär? Är det lite varierande eller det är...
Ja, det är varierande. Nu har jag inte kommit in i någon bra rytm efter pandemin än, men innan där ganska länge så brukade det bli så här, kanske tre resor till England och en resa till en bortamatch i Champions League då ofta. Så att, men 4-6 matcher per säsong brukar jag...
Ja, men det är härligt. Det är riktigt bra. Mm. Jag försöker också komma över lite, men jag är bannlyst nu denna säsongen, för jag åkte och såg en förlust förra året och i den innersta kretsen här, så då får man inte åka på en säsong.
Okej.
Okay. Jag får vänta till nästa. Jag hade ju bara väntat i 2 år efter pandemin och så åkte man och såg Brighton hemma, fick 3-0 i arslet, så det var lite tråkigt. Ja. Nej, men det är kul, det är ju, alltså, det är ju jättekul att se det hemma och sånt också, men det är ju en helt annan känsla att vara på plats också. Liksom. Det blir någonting extra.
Ja,
sen, jag tror det blir äkta för oss också som åker över, för vi gör det inte så ofta. Hade man gått där och sett det varje vecka, då hade det nog blivit lite slentrian i det också, tror jag. På något sätt liksom. Så att det är skönt att ha det där som ljusglimtar under året, liksom, att kunna se fram emot de resorna. Så är det för mig i alla fall.
Ja, det är det för mig också. Jag kan bli liksom så här löjligt glad bara av liksom timmarna innan match. Man har det här roliga framför sig. Både på Citys gamla arena där de spelar nu, så om inte vädret är allt för dåligt så brukar jag försöka gå till arenan då. Supa in den här atmosfären, man ser att folk kommer från olika håll och smågator, och då blir det liksom en liten marsch i sig till arenan, och sen stanna på någon pub och ta en, eller alla är där liksom i samma ärende och alla är lika glada efter matchen. Är det
härligt sol?
Ja, precis. Förväntningar i luften.
Verkligen. Ja, men det är härligt. Ja, det är kul när man får se dem. Då ser det verkligen. Men har du något sånt där, har du någon favoritspelare i City genom alla tider?
Ja, det har jag. Men det är väl mycket nostalgi i det då, för att jag inser ju att det är de som är mina favoritspelare, de har inte platsat i dagens lag. Å andra sidan är det kanske det. Ja. Av att man kan vårda det. Min absoluta favorit, Sean Gauthier, som bräckte in mål framförallt i Division 2-tiden under Kevin Keegans era. Och det var säsongen när han spelade fantastiskt rolig fotboll efter ganska många år av i bästa fall medioker fotboll och i värsta fall någonting annat. Och då när Keegan tog över så fick han faktiskt fart på laget. Och det var kul att titta på dem. Även de matcherna som de förlorade hände det alltid någonting. Och den här killen då, Sean Gauthier, han var lite så ratad från storklubbar som Rotherham och Bristol City. Men någonting funkade i kemin när han kom till City, och han kunde göra mål på det mesta. Men i stort sett aldrig några vackra mål, men mål blev det. Så honom håller jag högt i min bok.
Ja, men det är härligt. Ja, den spelaren inte jag har talat om, så det var kul att höra lite om honom också. Men man hittar ju de här favoritspelarna. Det behöver inte alltid vara de bästa. Det kan vara liksom bara de som... Alltså det är så mycket som har hänt. Jag menar, de som var bra för 20 år sedan hade inte liksom... Det säger de ju själva. Det är inte platsat i dagens fotboll heller. Men det är ju någonting som gör att man tar vissa spelare närmare sitt eget hjärta. Så är det ju bara. Ja. Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det är. Ärligt, men vad har du för bästa City-minne genom alla tider då? Vad är liksom den höjdpunkten hittills då i ditt supporterskap?
Ja, ni som lyssnar får ta i beaktande då att jag egentligen inte är van vid att vinna. Det är någonting som har inträffat här på slutet. Så det helt givna svaret är ju såklart det här avslutningen på säsongen när vi vann det första guldet efter de nya ägarnas inträde. Alltså 2011-2012 när Agüero avgör på övertid. Vi behövde 2 mål för att vända hemma mot Queen's Park Rangers och ta guldet från United. Och båda målen kom där på övertid. Så det är klart att en sån sak kommer ju alltid att finnas med en. Och minns exakt vad jag gjorde och så. Men det är väl det givna svaret för alla. Så om jag då ska gå upp till någonting som jag upplevde på plats. För där var jag inte på plats. Jag såg den matchen på en pub i Stockholm. Så såg jag faktiskt sista derbyt som spelades på Main Road. Och det var ju på den tiden när United gick till Champions League-final och vann till höger och vänster olika pokaler och så. Men det derbyt vann vi med 3-1. Som sitter var så otroliga underdogs och det var ju, ja, alla den nya arenan höll på att byggas och skulle lämnas över mindre än ett år senare. Så alla visste ju att det var sista gången den typen av matcher spelades där. Så City lyckades vinna, så ja, det håller jag väldigt högt, det minnet.
Jag förstår. Ja, men det har ju varit lite, eller förr, nu är detta från mina ögon sett så att du får ju rätta mig om jag har fel. Men det har ju varit, det är väl lite storebror och lillebror har varit. Nu har väl lillebror blivit så pass stor och stark så att den kan mäta sig mycket väl med storebror liksom. Och storebror har fått ta steget tillbaka. Jag kan tänka mig de derbyna innan där. Det måste ju varit årets match, och det är ju säkert fortfarande. Men just där när man kommer lite underläge och får knäppa storebror på näsan, den känslan är ju enorm faktiskt och härlig. Men likadant den här avslutningen som ni får när ni vinner det där guldet, den är ju, det blir lite saga utav det liksom på något sätt. Det är som det här när man tappar tron på det och sen så vänder laget igen och tar det. Och det är häftigt faktiskt.
Ja, jag kommer fortfarande ihåg känslan när Edin Dzeko kvitterade då till 2-2. På övertid, och det räckte ju inte. Nej. Frustrerad jag var över att jag tyckte det var helt irrationellt, men så onödigt att göra 2-2 när man ändå inte vinner, för då bara kommer vi ändå lite närmare. Det blir ännu mer lite salt i såren. Så. Ja, jag tror man måste följa fotboll med passion för att förstå hur tokigt man kan resonera.
Ja, men det finns en scen i Fever Pitch också som, jag vet inte om du har sett den eller läst boken.
Oh ja, det är ju, några delar.
Men det är ju Arsenal 89 där de behöver vinna med 2-0 sista matchen borta. Ja. Där han resonerar på samma han resonerar ju på samma sätt där. Paul i den filmen, att det är så onödigt att de gör 1-0 och så polaren bara, men vi ska vinna med 2-0, det är väl rätt så bra om vi gör 1-0 innan liksom. Men det är ju verkligen det där tänket, att man går det inte hela vägen så hade det bara varit frustrerande liksom.
Ja. Men det är sant, du faktiskt så nära man kan komma motsvarande situation. Thomas, jag är helt säker på att den upplevelsen kommer inte lämna Liverpool-supportrarna, de som var där eller upplever den framför tv.
Absolut inte, men man kommer ihåg de vackraste segrarna och de tuffaste förlusterna. Det är de som etsar sig fast längst i minnet. Så är det.
Definitivt.
Ja, men så är det. Det är härligt med idrott. Det är känslor och det gillar vi. Absolut. Yes, men oavsett så är ju framgång och förra veckans match och de tidigare matcherna, det är ju historia och nu är det framåt. Jag tänkte vi skulle börja kolla lite för att vi går in och ska mötas på söndag våra lag. Men jag tänkte bara kolla, hur ser du på Citys säsong hittills? Vad tycker du om den?
Den har varit bra tycker jag. Det har varit skador på nyckelspelare som vi knappt uppfattar i åtminstone svensk media, därför att alla pratar bara om hur många skador Liverpool har. Men skador kommer ju oundvikligen. Och förra säsongen när vi tog trippen så hade vi ju enorm tur med skador. Då var det nästan ingenting. Men nu har vi haft, framförallt De Bruyne, missar ju halva säsongen. Men även Haaland, John Stones har varit borta delar. Så med det sagt så tycker jag att hösten, trots sina ett antal oavgjorda matcher och ett par förluster inklusive Tottenham som på något sätt alltid lyckas ta poäng av oss. Så tycker jag ändå att hösten har varit okej och känns det ju som att spelet har kommit igång på ett bra sätt. Så jag ser fram emot avslutningen av säsongen med optimistisk blick. Det är inte samma sak som att de kommer att vinna, men det känns bra och många av de här skadespelarna är tillbaka, så att jag tror det blir en riktigt kul avslutning av säsongen, och då inkluderar jag det här upploppet med tre hästar inblandade i ligan. Det gör ju det extra kul när man pushar varandra och alla verkar vinna hela tiden.
Absolut, det kommer att bli spännande, och jag tycker också det har varit en annorlunda säsong för er i mina ögon som ser det från ett annat håll kanske, men skadorna märker man ju, det vet vi ju. Alla topplag att vi påverkas enormt mycket av de skadorna vi har, och kan man, jag visar, kan sitta också, tar man turen, för jag tror det är lite som du säger, det är lite tur, för det är tufft idag om man kan skada sig. Men när man har ett bra lag som lyckas gå i princip helt skadefria som ni gör nästan förra säsongen, då ser man hur långt en sån trupp kan ta sig liksom, och det kan bära riktigt långt. Så att även om man är väl förberedd, har du otur och får liksom lite av de här nyckelspelarna skadade, då är det en annan väg man måste gå liksom. Och så att det är två olika säsonger för er, men det går ändå bra. I höst tyckte jag det såg lite tungt ut, och var det nog lite, då visste man nog inte riktigt hur man skulle göra, men sen kommer man in i det, och ni är ju ett vinnande lag som vet hur man ska göra, så är det ju bara så att man sitter ju bara och väntar lite på att ni ska växla upp, och det har ni gjort under våren. Så att,
Många sittfans diskuterar ju det här kring, är vi inne i den winning streaken som brukar komma på våren nu eller inte? Men de är uppe i 18 matcher utan förlust, så att det är svårt att säga att vi inte skulle vara det.
Ja.
Men, å andra sidan så alla matcher har ju inte varit då övertygande. Det är ju få av de här liksom 5-0 och 6-0-segrarna som man har sett tidigare, och som Arsenal har presterat här på sistone. Men det är ju, poängen är ju viktigare än målen i sig.
Så är det ju. Det gäller, 3 poäng är det viktigaste att få in på kontot, och sen får man ta målen som en bonus. Mm. Man får några extra mål med sig också. Men det, först och främst handlar det om att få in poängen.
Ja, om de sen sitter, som det blir 2-1 med ett segermål i 97 minuten, eller det blir 4-0 om slutar spela efter 60 minuter på matchen avgör framgångsrittaren.
Det kvittar, det är ingenting som man tänker på när man summerar i maj egentligen. Men de är goda de där segrarna i 97 faktiskt.
Ja,
det är de ju. Så är det, förlusterna vidare. Men vad är din syn på Arsenal denna säsongen eller de senaste säsongerna? Hur går snacket bland era City-supportrar om oss?
Ja, så att säga, om jag börjar hos mig, så jag är präglad av liksom Arsenal, storlaget Arsenal, Invincibles, Arsene Wenger, och även när han såg Arsenal några gånger när Fredrik Ljungberg spelade, bland annat en gång när ni gjorde, jag tror det var 4-0, jag är ganska säker på att det blev 4-0 på Main Road, men jag tror att alla 4 målen satt inom första halvtimmen. Och City-supportarna började sjunga boring, boring Arsenal.
Det får man ge dem en eloge, då kan man ju historien. Det var ju faktiskt kul. Glimten i ögat tycker jag, det gillar jag.
Ja, definitivt. Så jag har väl liksom alltid haft Arsenal kanske lite högre upp än vad tabellplaceringen sen till sist där i mitten av maj visade. Men de senaste åren så har ju Arsenal satt säg respekt hos alla supportrar, motståndarsupportrar är helt övertygad om. Och på de kanaler som jag följde förra säsongen så var ju långt bortom februari var ju alla utom de mest övertygade optimisterna trodde ju att Arsenal skulle ta guldet, hålla hela vägen. Så att det tror jag har satt sina spår på hur man ser på Arsenal som konkurrent och vilka som är de största konkurrenterna, Liverpool eller Arsenal, så som ligasäsongen har utvecklat sig nu, och också att det kanske inte räcker att City bara gör bra ifrån sig, utan de andra lagen måste tappa också. Det är en, liksom en fantastisk offensiv i Arsenal som jag tycker är roligt att titta på. Som objektiv kan man inte låta bli, kan man inte annat än när jag har sett spela fotboll. Men att den sitter en liten del av mig och en liten människa och hoppas att de ska tappa poäng, det är en annan sak. Ja, men det, tabelläget, ja.
Mm. Det förstår jag, för det är jag när jag kollar på ditt lags match också, så att det är en annan sak. Men jag tycker det är ändå kul, det är roligt att under många år nu så har det varit City och Liverpool som har liksom stött och blött där uppe. Det var ju United och Arsenal tidigare, men jag tycker att det är kul att det står fler lag som kommer fram nu, att det kan vara liksom, ja, men tre lag, vem vet, kanske om några år till så kanske det är fem lag som krigar om det, alltså så. Jag tror det är bra för fotbollen, och framförallt jag tycker att alla de här lagen, alltså nu, både Arsenal nu som har kommit och inte vunnit någonting än liksom så, men även Liverpool och City liksom, det är spelande fotboll, det är rolig fotboll. Ja. Det är liksom, det är inte det här liksom gnetandet eller liksom som, ja, och Chelsea som ett exempel. Det var ju inte den mest roligaste offensiva fotbollen de vann på, men just nu så känns det som att det är positiv och rolig fotboll ändå som vinner. Ja. Och det är därför också Premier League som varumärke blir så himla mycket större.
Ja,
faktiskt.
Det är jag övertygad om också. Och precis som du säger, jag är övertygad om att varumärket Premier League tjänar på den här typen av dueller in i kaklet som det ser ut att vara nu.
Ja, absolut. Med alla tv-sändningar och sånt måste vara lite, alltså jag tänker nu fram med mig, tänk om allting har varit avgjort, om City hade sprungit iväg eller något annat lag med 20 poäng, bottenstriden hade varit avgjord, och så ska de liksom sitta på Viasat och snacka upp Everton möter Crystal Palace. Mm. Liksom. Det måste ju vara, den är ju rätt tuff då för folk att titta på det. När majsolen liksom kommer fram utanför fönsterutan och sitter inne och kollar fotboll då. Det kanske inte är det första man tänker på.
Nej.
Det tror inte jag i alla fall.
Mm.
Yes. Ja, men härligt. Men vad tror du om matchen på söndag då? Hur tror du vi har lördag? Det har varit ett litet landslagsuppehåll. Saka lämnade ju, eller åkte ju hem lite så. Det är väl de talarna vi har som i så fall kanske är nya. Eller så är det bara ett litet trick. Det vet man ju aldrig. Det har man ju sett förr från många klubbar. Så.
Ja, precis.
Det vet man inte. Men vad tror du? Det är ju, för er som har glömt bort det, så blev ju första mötet på Emirates blev 1-0. Sent målet av oss. Lite flax kan jag väl erkänna. Den studsar vår väg där. Men ibland ska man ju ha tur om sin sida också. Men... så gick det då.
Ja, ni har ju en seger till. Sen är väl vi fotbollssupportrar så där. Vi räknar Community Shield som en pokal om vi vinner
den. Om vi vinner den, exakt.
Men inte om vi förlorar, då är det en träningsmatch.
Exakt.
Men det var väl också en jämn match som kunde gå på vilket håll som helst. Men om jag då ska säga en av dem, ja, en väldigt viktig seger för City mot Arsenal, var det... för år sedan nu, eller något år tidigare när vi vann på nyårsdag, och det var ju flera VAR-beslut. Så att jag tror som City-supporter så har jag alltid en sån här konspirationstanke i bakhuvudet, men i vissa fall känns det som att kanske då tur och otur och dåliga domslut faktiskt tar ut sig, sätter över lite längre tid. Tillbaka till matchen som ska spelas här, så måste jag ju tro på att City vinner. För jag tror inte att vi klarar av poängförlust här. Det vill säga att vi inte knapar på er någonting och Liverpool antagligen vinner den helgen också. Så ja, jag tippar med hjärtat och säger 2-1 till City. Tillknäppt eller jämn match. Inte tillknäppt i att vi inte får se... fredig anfallsfotboll, för det tror jag, även om City kommer ju i den mån man kan kontrollera, om nu Saka spelar de offensiva krafterna, Arsenal, så försöker ju spela en kontrollerande fotboll och ha Grealish tillgänglig, så kan jag tänka mig att han startar en sån här match, för att det inte ska bli det här pingpong anfallen att vi byter chanser med varandra, och det tror jag City förlorar på, en sån matchbild. Men samtidigt, det går inte att hindra så skickliga spelare som båda lagen har från att snurra åt sig chanser och där på vägen. Skott i insidan av stolpen är kanske det som avgör vilket som tar insidan och vilket som tar ut. Men hur ser du på kommande bataljen?
Men jag tror de senaste matcherna har ju varit, alltså, jag minns den matchen också när ni vann på Emirates ganska sent, tror jag den matchen avgjordes.
Ja, precis.
Men det var liksom, jag kommer ihåg, den satt vi, det var en nyårsdagen också, men det var liksom första gången vi ändå, alltså som Arsenal-support, man fick den här känslan, men fan, vi är på rätt väg nu. Mm. Alltså nu är vi liksom på gång, nu har vi verkligen liksom pressat City här under en hel match. Visst, de vann, Men vi var, kände som att vi var nästan värda en poäng i alla fall. Kanske inte seger, ja, men en poäng i alla fall. Nu har vi visat att vi är liksom ändå uppe på den nivån. Så nu vet vi vad som ska till. Sen måste man höja sig liksom hela vägen igenom för att kunna utmana dem. Alltså över en hel säsong. Mm. Men det var ändå liksom den känslan jag hade efter den matchen. Att men fan, nu äntligen liksom efter de här åren med Emery och Europa. Nu är vi liksom på väg någonstans. Går vi i rätt riktning. Och sen nu de senaste matcherna som vi har vunnit över. Så tycker jag väl att mycket av det är att vi vågar gå framåt. Och sen också nyckeln i vårt försvarsspel. Att Haaland har faktiskt inte fått så mycket utrymme. Och det finns ju statistik på också. Så det tror jag är en fortsatt nyckel. Eller så har Pep en nyckel över att det inte ska hända igen. Såklart, så att det vet man inte. Men jag tror det har varit en nyckel. Men jag tror också att det är två enormt bra fotbollslag. Det hade ju varit en fest att kunna sitta och kolla på den här matchen utan att liksom ha hjärtat i något av laget. Mm. De har nog verkligen kunnat njuta. Ja, det tror jag varken du eller jag kommer göra på söndag. Ja. Inte förrän efter matchen kanske och något lag har vunnit. Men jag tror, vi har pratat mycket om det som sportar. Vad är det som krävs för att vi ska kunna ta nästa steg också? Och det är ju liksom framförallt att vinna över toppkonkurrenterna hemma. Mm. Och sen är det liksom, får man med sig ett kryss borta så är det bra. Och det har vi gjort mot Liverpool. Jag hoppas att vi tar minst ett kryss. Det är klart jag vill vinna också. Klart. Men jag tycker ändå om man slår ut över hela säsongen. Har vi då vunnit mot det på hemmaplan och kryssat borta så är det ändå ett godkänt resultat. Mm. Där vi i så fall förlorar ligan. Det är på de dåliga matcherna vi gör i mellandagarna. Jag tror ju inte att man förlorar. Man ska inte förlora liksom. Alltså det ska inte skilja den poängen eller någonting sånt. När vi summerar hela. För att man har spelat ett kryss borta mot någon som kommer 1, 2 eller 3. Det är inte där det avgörs. Så att jag hoppas på minst ett kryss. Men sen vet man inte heller spela säkert eller hur ser truppen ut. Men jag tror också att det blir jämnt. Och jag tror det står så pass mycket på spel. Jag har svårt att säga att det ska bli ett kryss egentligen. Någon kommer att dra det längsta strået tror jag. För båda klubbarna vet att vi måste ha med oss 3 poäng och sätta pressen på Liverpool. Men jag håller på Arsenal så att jag tror på 2-1 till oss.
Mm.
Och tror att man kommer ganska hög puls under hela söndagen. Men det kommer bli, jag hoppas att det blir en bra fotbollsmatch. Och att vi spelar bra, att det inte blir tillknäppt. Jag hoppas att hoppas heller inte att det blir liksom några större diskussioner kring domslut. Utan liksom att det här är en bra, välspelad match som avgörs på fotbollsplanen, inte i något videorum.
Ja, jag håller helt med dig. Så dålig förlorare som jag är, så är det ändå mycket lättare att acceptera förluster som... den mot Arsenal eller den mot Aston Villa när det är sakerna på plan som avgör. Men det menar jag inte att alla domslut går mot City och så vidare. Men det är när det blir de här vagranskningarna och det känns som det är 50-50 när man ser det på plan och sen får man 23 repriser och det känns fortfarande som 50-50. Det är en tråkigare känsla av.
Ja, eller när de inte kan liksom riktigt bevisa det. West Ham gjorde ett sånt mål när de slog oss. Liksom. Och så, de kunde liksom inte bevisa om bollen var innanför eller utanför. Men den kändes ju mer utanför. Mm. Alltså, ibland hjälper inte var heller. Där är på alla arenor är det faktiskt inte tillräckligt med vinklar. Och då tycker jag att domarens beslut ska liksom... Då är det det man får gå på.
Ja.
Men var har att lära fortfarande? Mm. Eller England har mycket att lära och få till var på bästa sätt. För att det är ju... Det marknadsfördes jättebra liksom att nu ska det bli rättvist och sånt där, men det är fasen om det har blivit alltså. Men ibland har man det med sig, ibland har man det emot sig, så är det ju.
Ja. Men jag håller med om det och sen kan jag ju inte säga att det är så. Jag tittar ganska mycket på tysk fotboll också. Jag tycker att tyskarna lyckas hantera VAR på ett mycket bättre sätt. Mm. Men med det sagt så kan det ju vara att jag inte har samma känsla att investera det där. Att även när jag sitter och tittar på Brighton Manchester United så sitter och tittar på med känslor. Så att, och det är i Tyskland så har jag inte liksom favoritlag på det sättet. Och då kanske det är lättare att uppnå den objektiviteten som jag misslyckas med. I alla fall när jag kollar City.
Men det tror jag också spelar roll, absolut. Det gör det. Alltså det är klart att det spelar jättestor roll vad du har dina känslor. För ibland, alltså det har ju hänt innan VAR, man har skrikit hur högt och menar, det måste vara frisparkdomar. Det kommer reprisen och bara nej, han är ju faktiskt på bollen där liksom. Så får man erkänna det i efterhand. Så att det blir ju olika, så är det ju helt klart. Men ja, man kan ju inte få allt. Men jag tror också att de borde se över det verkligen, hur man jobbar med VAR. framöver. Just för att göra hela den produkten bättre faktiskt.
Mm. Men det handlar ju också, den röda tråden här i vårt samtal om varumärke och så. Att det solkar ju ner varumärket, gör det ju. Om det används.
Men det blir inte kul att titta på.
Liksom.
Nej, det blir inte kul att titta på. För det alltså, ska man förklara för någon. Att någon sitter och kollar på fotboll första gången. Liksom. Du har en polare som inte är intresserad. Men så säljer man in det. Ja, men herregud, detta, det är skitspännande och allting. Och sen så liksom, håller de på 5 minuter och tittar på någon jäkla videoupptagning. Liksom. Alltså, det tar ju bort de här känslorna. Men man är ju ofta sådär. Man skriker ut sen på att jag hoppas nu det inte där är någonting. Liksom. Och sen, samtidigt som man vill att det ska vara rättvist. Så det är ju en balansgång för oss supportrar också. Så är det ju.
Ja. Och det märks ju i VAR-debatten generellt, inte bara England, utan visst är det så att det är en balansgång.
Ja, absolut. Så att det gäller att använda den på rätt sätt och rätt tidpunkt. Så att, men vi får se, jag vet inte vilka som sitter i VAR-rummet på söndag, men jag hoppas att det är några vettiga människor som löser det här ganska snabbt och rättvist åt båda hållen såklart. Det är det man vill åt.
Ja, där är vi helt överens. Tänkte när du ser som din analys med det här vikten av att vinna mot topp 6. Har du koll på att City faktiskt inte har besegrat ett lag i topp 6 denna säsongen?
Nej, jag hörde det för någon vecka sedan. Och sen blev jag osäker på om de hade spelat någon mer match mot topp 6-lagen. Det hade jag dåligt koll. Men jag har hört att de har haft. Och det måste ju vara länge sedan det har hänt på Citys del i alla fall.
Ja,
och då kan man tycka att det är väldigt imponerande alltså att ligga så pass bra med i toppen om inte det har hänt. Sen har man ju alltid sina buggyteam. Ni har väl vår lillebror där i norra London som brukar ta poäng mot er. Och där måste ni bli bättre tycker jag framförallt. Att de matcherna måste ni.
Ja. Jag lovar dig Niklas, om jag hade fått bestämma så hade det varit så.
Ja, det är bra. Nej, men, liksom, men jag tror att ibland, men som sagt, man behöver ju inte slå dem heller på mig i toppen. Men när man summerar, om ni då hamnar på en andra plats eller tredje plats, så är det ju givetvis matcher man hade sett tillbaka på.
Ja.
Det tror jag. Men det går ju upp och ner, det som vi har inte gjort de förra säsongerna heller. Men det jag ändå tycker är att mot topplagen, alltså vinner du hemma och kryssar borta, då ska man vara bra med.
Ja. Ja,
det finns ju alltid undantagen som bekräftar regeln och ni verkar vara det i år med den statistiken. Så att, nej, det är intressant, men det är ju som med all statistik, den kan man ju vända fram och tillbaka och vrida till sin egen fördel också. Liksom, och,
ja, och visst. Så.
Det är rätt ointressant egentligen när man tittar på det här. Ja. Och så har ju vi, där har nog vi som supporter varit ganska duktiga på det. Nej, men nu från och med nyår så hade vi legat etta. Ja, men vi var ju pissdåliga hela hösten och förlorade 15 matcher, så det spelar inte så stor roll. Liksom, utan det är ju totalen som man blir bedömd på egentligen. Liksom.
Ja.
Men hur är den känslan då? Har inte kunnat ta hem 3 pinnar mot någon av topp 6-lagen? För den måste ju vara lite ovan för er.
Ja, förvånande är väl det ordet som jag skulle beskriva. Att det får just även då. Om vi tappade poäng under hösten där så hade de här, jag tror väldigt få City-supportare hade känslan att nu är guldet borta. Det här kan vi inte hämta oss från. Så det är väl lite samma sak här. Att det kanske går att ta hem ett guld ändå. Fast jag tvivlar på det. Jag tror att nyckeln är att vinna på söndag mot Arsenal. Sen har vi Aston Villa har vi också kvar. De är ett av topp 6-lagen just nu. De känns ju mer mänskliga nu än när vi förlorade mot dem i november.
Ja, men de är ett annat lag under våren än vad de var i höstas. Det är de. Men jag ser också nyckeln på söndag så mycket. Förlorar vi den, då kommer huvudarna börja hänga lite. Alltså, så att den är jätteviktig för båda lagen. Alltså, det är en 6-poängsmatch som det så fint heter. Liksom. Men det känns verkligen så nu. För att det kommer bli tuffa matcher resten av säsongen. Och det, nej. Usch, nej, man mår ju dåligt nästan. Alltså. Man blir ju nervös. Men tänkte, innan vi börjar avsluta så är det en fråga till. Att inte vi har ju en tränare som har varit ganska, eller vi vet att han har ett stort Arsenal-hjärta, men han var ju i City också som assisterande till Pep.
Ja.
Vad var er känsla med City-supportarna när han gick tillbaka till Arsenal? Trodde ni liksom att han liksom var snacket om honom som tränare, var det liksom samma, men han kanske vänder det för Arsenal och kommer tillbaka och blir liksom eleven som slår läraren, eller kände man nej, men han kan gå tillbaka till dem och försöka själv?
Nej,
liksom.
Jag tror att väldigt många blev besvikna. Inte på honom som person, därför att det är lätt att förstå att man väljer att bli första man vid rodret i en Premier League-klubb och dessutom då en toppklubb. Men jag tror att många supportrar såg honom som att han gick skola hos Pep för att bli Peps efterträdare. Och då försvann ju den möjligheten när han gick till oss. Sen kan han ju komma tillbaka. Ingen vet vad som händer i framtiden. Men det är väl kanske inte det mest troliga scenariot nu. Utan jag tror att så kommer ju någonsin att få sviter eller dynastier som Wenger och Ferguson. Kanske inte han är där så länge. Men jag tror att han kommer att vara länge i Arsenal. Efter det så kanske det inte lockar med en annan Premier League-klubb. Så att det är nog någon, många City-fans ser det nog som en chans som förlorades när han valde att gå tillbaka till Arsenal.
Mm. Men det kan jag förstå, för man vill ju ha egentligen någon tränare på gång hela tiden, och jag är helt övertygad om de här runt 20 åren som Wenger och Ferguson, det tror jag liksom inte, det finns inte. Pep har varit ganska länge i City ändå, tror jag. Han måste vara 7-8 år minst, va?
Ja, precis.
Inte mer. Mm. Och Klopp ligger också ganska många säsonger i City. Mm. Men när man såg den intervjun med Klopp så fattar man ju liksom ändå vilket jäkla jobb Wenger och Ferguson har lagt ner. Mm. Liksom när han känner att göra det här år ut och år in och komma igen hela tiden och liksom ligga steget före. Var aldrig egentligen stanna upp och njuta för Klopp. Jag har haft framgångsrika år. Det hade ju Ferguson och Wenger också, men jag tror fan inte de stannar upp och njuter över de framgångarna. Alltså likadant Pep, vad han gjort. Han har lyft hela City. Han vinner trippen förra säsongen. Ja, vad vill supportarna då? Ja, du ska göra det igen. Alltså egentligen. Ja. Och då ska man börja om på samma kula igen. Och det är nog jäkligt svårt att hålla uppe den motivationen så pass länge i ett och samma lag också. Så att de bedrifterna av att träna så pass länge, de växer så bara större och starkare för varje år liksom som finns där. Så att, men nu är det ju så länge som Klopp och Pep har varit i de klubbarna. Det är ju länge i dagens mått med.
Ja,
det är det.
Det är det.
Mm. Då får man också resultaten.
Ja, jag tror det. Jag tror att innerst inne inser nog de flesta, alltså de som bestämmer, det är också. Men pressen blir för stor för till snabba lösningar, även om man kanske inser att det i längden inte är det bästa. Pressen att visa handlingskraft.
Mm. Ja, men jag tror det också. Det har ju vi fått lära oss nu. Liksom, att Arteta, han har ju ändå, så länge man ser den här utvecklingen, liksom, att det blir bättre och bättre hela tiden, då är det ju lättare att följa med. Men jag tror heller inte på, alltså som Chelsea i skräckexempel, de behöver byta liksom, tränare lika ofta som vi byter kalsonger, liksom, känns det som. Så att jag tror inte på den metoden heller, utan man måste nog våga investera lite tid i en tränare och låta den planen liksom gå över några säsonger för att man vänder inte en skuta så snabbt liksom. Det gör man.
Nej.
Det är all eloge, tror jag, till de lagen som väljer att gå den vägen.
Ja, definitivt. Yes.
Ja, men härligt. Jag tänkte att vi skulle rulla av podden, Andreas.
Mm.
Jag tackar så jättemycket för att du var med. Jättekul att prata med dig och få ett litet annat perspektiv än vårt röd och vita perspektiv som vi brukar ha den här podden bara. Så det är bra att ta in lite annat också. Jag önskar dig stort lycka till, eller är stort lycka till på söndag. Men hoppas inte att det bär till 3 poäng. Men jag önskar er all lycka till i de andra matcherna. Men på söndag vill jag givetvis ha 3 poäng. Jag tror du känner detsamma gentemot oss. Men
visst gör jag det, men vi är helt överens om att vi hoppas och tror på en bra match. Att den ska avgöras på ett rättvist sätt. Det tror jag också. Så att, stort tack för inbjudan och att du hade tålamod att lyssna på mig, och så får vi se, vi kanske ses i Champions League semifinalen.
Vem vet, vem vet, den har vi inte ens pratat om, men den kan hända, det hade varit häftigt. Vi sätter det som mål helt enkelt, tycker jag.
Ja, det ser jag fram emot.
Härligt, men tack så mycket, Andreas, och jag vill också passa på att säga tack till alla er som har lyssnat, så hörs vi igen nästa vecka och hoppas att vi ses så många som möjligt av oss på Drumbar på söndag. Tack så mycket för att ni har lyssnat.